CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
I en sån här situation är det väldigt viktigt att man tänker på vilka ord man väljer.
Barn har svårt att sova. Jag har själv blivit uppringd av vuxna människor som har känt sig skakiga.
Om man inte har tränat fotboll, då är man en dålig fotbollsspelare. Om man inte har förberett sig för att det kan bli krig, då blir man dålig på krig.
Vem är du om kriget kommer?
Ja, nog väckte uppmärksamhet när ministern för civilt försvar under rikskonferensen i Sälen upprepade det som stått i försvarsberedningens analyser åtminstone sedan 2017. Att vi inte kan utesluta att Sverige dras in i krig. Och kritiken lät inte heller vänta på sig. Bland andra FN-förbundet och Göran Greider varnade för att hetsa upp folk i onödan. Samtidigt är intrycket att Carl-Oskar Bohlin tar sin uppgift på största allvar. En mängd initiativ har tagits för att öka Sveriges motståndskraft inför ett eventuellt väpnat angrepp och att medvetandegöra svenska folket om att den eviga freden inte kan tas för given är förstås en del av dessa förberedelser. Men hur långt ifrån redo är Sverige? Och hur ser ministern på kritiken att allt tal om krig faktiskt kan öka risken för att mardrömmen blir verklighet? Carl-Oskar Bohlin, välkommen till Kvartalsfredagsintervju.
Stort tack för det.
Ja, vi kan väl börja där. Vi pratar väldigt mycket om krig nu, mer än på väldigt länge. Varför är det nödvändigt?
Ja, det är ju tyvärr nödvändigt mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läge som Sverige har befunnit sig i över nu ganska lång tid, men som har också försämrats drastiskt de senaste åren, kanske framförallt i kölvattnet av den fullskaliga invasionen av Ukraina. Men det här har också varit en gradvis förändring. Jag brukar ibland parafraserar det här stycket ur Hemingway-romanen The Sun Also Rises, när de här två karaktärerna pratar med varandra och frågar den ena: hur gick du egentligen i konkurs första gången? Och han svarar: gradually, then suddenly. Så utdraget och sen plötsligt. Och på så sätt tycker jag också att man kan beskriva den säkerhetspolitiska utvecklingen. Det vill säga, den var under lång tid krypande på ett sätt som gjorde att det politiska etablissemanget i Sverige kanske inte riktigt ville se det för vad det var. Och sen så kom vi till plötsligt, närmare bestämt då, den fullskaliga invasionen i Ukraina.
Plötsligt är ju typiskt för Sverige, tycker jag i alla fall, att pendeln svänger ofta väldigt hastigt. Vi pratade aldrig om krig i princip, eller det, man skulle ju bli avfärdad som en fåntratt om man liksom sa det du sa på Folk och Försvar bara 5-10 år tidigare. Och sen svänger pendeln häftigt. Och nu kan man inte prata nog om det. Finns det ändå någonting att lära sig av det?
Definitivt. Du sätter ju fingret på det som tyvärr har kommit att bli Sveriges akilleshäl ibland. Vi beskriver oss gärna som landet lagom, men de facto så har vi i handling ofta varit landet av extremer. Det vill säga, vi rör oss till pendelns ytterlägen och det tar lång tid att komma från det ena ytterläget till det andra, eller åtminstone bara komma tillbaka till mitten. Och det här gäller ju inte bara försvars- och säkerhetspolitik, det gäller migration, det gäller utbildning, det gäller en lång rad frågor där Sverige har gått först väldigt långt åt ett håll, innan man har insett att det här var kanske inte där vi vill befinna oss, och sen så tar det lång tid att komma tillbaka. Och det är klart att det är ingen som, det finns inget egenvärde i att stå och ropa med ett högt tonläge, men ibland så kanske man behöver vrida upp det lite grann för att transitionen ska kunna gå snabbare i förhållande till hur omvärlden ser ut.
En allmän visdom har i alla fall tidigare varit att ett sätt att undvika krig, det är att inte öka spänningen i närområdet genom exempelvis upptrappad retorik eller för den delen fysisk upprustning. Ökar inte spänningen ändå? Kan man inte också se det så att säga, att Ryssland uppfattar att här rustas det för krig?
Jag tror inte att Ryssland överhuvudtaget uppfattar att det vi ägnar oss åt är att rusta för krig. Jag tror att man är mycket väl medveten om vad vi gör. Däremot har de ju naturligtvis ett intresse av att i retorik försöka sätta den bilden för att få oss att inte vidta de åtgärder som höjer vår generella försvarsförmåga. Och sen är det ju också på det sättet, det är ofta, jag tror att det var Hans Dalsjö som citerade Leo Trotsky som lär sagt att även om du inte har ett intresse av kriget så kan kriget ha ett intresse av dig.
Det vill säga, vad betyder det?
Ja, det betyder ju att oavsett vad vi tycker om saker och ting så har vi ju en omvärld som förändras på ett för oss ogynnsamt sätt. Och då har ju vi att välja på att antingen titta åt andra hållet och inte göra någonting. Eller att försöka vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för att Sverige dras in i en väpnad konflikt.
En sak är ju att vidta åtgärderna, men det kan man göra mer eller mindre under tystnad så att säga. Och att tala så mycket om krig och liksom slå på stora trumman, det kan mycket väl komma, snart är det här, finns det väl en annan som har sagt också. Varför skulle ryssarna funka så annorlunda än vad vi gör? För vi skulle ju reagera med okej. Okay. De tänker att det kommer bli fight här snart.
Nej, men vi beskriver ju det säkerhetspolitiska läget så som det ser ut. Alltså för första gången sedan andra världskrigets slut så har vi ett storskaligt invasionskrig som rasar på den europeiska kontinenten. Och sen är det ju med den saken när det kommer till hur man väljer att kommunicera. Alltså det civila försvaret i motsats till det militära försvaret har ju inte på samma sätt ett rakt kommandorör, det vill säga du pratar om att göra saker i tystnad och utan att det märks. Det civila försvaret är ju resten av samhället. Det vill säga om det militära försvaret är 2 eller 2,5% av BNP, då är de resterande 98 eller 97,5. Det är det civila försvaret rätt utnyttjat och rätt använt. Men då krävs det också, och i detta finns ju naturligtvis en betydligt större pluralitet av aktörer. Och för att alla aktörer ska förstå vikten av att vidta åtgärder på det här området så krävs ju någon typ av strategisk kommunikation från toppen om att det här är viktigt.
Så under tystnad är ganska svårt då, jag förstår. Men du jämförde med andra världskriget och det är många som har gjort det. Där var ju så att säga slutsatsen att Hitler hade inte gått att stoppa med någon diplomati eller någonting annat. Och frågan är väl lite om Putin är Hitler eller om första världskriget är en minst lika intressant parallell. För där var det ju mera så att man hetsade upp varandra successivt till dess att det bara behövdes en gnista och sen sa det pang. Liksom.
Ja, men jag skulle nog ändå säga att utbrottet av det första världskriget skilde ju sig i så mått att det fanns också en väldigt stor romantisering av vad kriget skulle kunna bringa till varje nation. Den saknas ju helt idag, tack och lov. Mm. Det vill säga det är ingen som vill ha krig. Och när det kommer till frågan om vad Putin är för en figur så kan ju vi bara spekulera om det. Det vill säga det är ingen som har svaret på den frågan. Men vi har ju ett ansvar gentemot vår nation att vidta de åtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att minska risken för att nationen sätts på det yttersta provet som det väpnade angreppet ju då skulle utgöra.
Vi pratade ju lite grann utifrån det uppmärksammade tal som du höll på rikskonferensen i Sälen då. Och det innehöll ju också en hel del uppmaningar till allt från beredskapsmyndigheter till privatpersoner och arbetsgivare och så vidare. Sätt igång var kredot i den delen av talet.
Jag vet ju inte vad jag ska göra, hör jag ibland någon säga.
Låt mig då svara med några motfrågor. Är du kommunalråd? Bra. Är krigsorganisation, trygghetspunkter, nödvattenplan, redundant försörjning av livsmedel, värme och el säkerställt i era omsorgsverksamheter? Har ni en fungerande frivillig resursgrupp? Om inte, sätt igång. Är du privatperson? Bra. Har du tagit ansvar för din hemberedskap? Har du funderat över om du har tid över att gå med i en frivillig försvarsorganisation? Om inte, sätt igång.
Ett urval, det var lite längre än det vi hörde här. Sätt igång var budskapet. Vad har du för känsla då? Har människor i olika relevanta funktioner börjat sätta igång nu?
I tilltagande grad, definitivt. Jag märker en stor skillnad bara på det 1,5 år vi har suttit i regeringsställning när man åker runt, träffar olika aktörer. Det vill säga, det här är ju naturligtvis i någon utsträckning en oljetanker som måste vända och det tar tid. Men det finns en allvarskänsla och en känsla av medvetenhet om läget på ett mycket tydligare sätt nu än för bara ett år sedan skulle jag säga.
Och betyder det att till exempel beredskapsmyndigheter eller kommuner faktiskt börjar planera för hur ska vi få kärnverksamheten att fungera även om vi skulle vara utsatt för ett väpnat angrepp?
I varierande omfattning, ja. Det vill säga det är en väldigt heterogen bild om man tittar på alla kommuner. Olika kommuner har naturligtvis olika förutsättningar. Men vi har ju valt att ha det på det sättet i det här landet att vi har ett mycket långtgående och omfattande kommunalt självstyre. Men det innebär ju också att det ställs ett väldigt högt anspråk på ansvarstagande för den enskilde kommunstyrelseordföranden, kommundirektören, ledningen i en kommun för att också hantera och prioritera de här frågorna i konkurrens med andra.
Så det är lite individberoende trots allt?
Det är nog inte bara individberoende utan också beroende av hur politiska majoriteter på olika håll prioriterar frågorna. Men också naturligtvis med respekt för att olika kommuner har olika förutsättningar och kanske också olika militärstrategiskt viktiga lägen och militärstrategiskt viktiga verksamheter.
Men vad skulle krävas tror du för att fler skulle sätta igång och på riktigt ta det här på allvar? För när skiten väl träffar fläkten, då är det ju för sent liksom.
Ja, det är ju det som är hela poängen med det vi nu försöker att göra, nämligen att få alla att förstå att det väpnade angreppet till sin karaktär är inte en sån typ av kris som man kan hantera enbart när den uppstår. Ett antal andra storskaliga kriser har ju mer av den karaktären även om de inte har det fullt ut. Jag menar pandemin visade med all önskvärd tydlighet att den nedlagda svenska försörjningsberedskapen skadade oss, kostade de facto människoliv. Men till sin karaktär var pandemin mer av det slaget att man kunde hjälpa ett antal stora och svåra problem genom att komma med extra ändringsbudgetar och på ett monetärt sätt hantera en stor del av skadeverkningarna. Med det väpnade angreppet är det ju på det sättet att landet behöver ha en grundläggande beredskap som är i sin ordning på förhand och det är det vi försöker åstadkomma.
Om jag får göra en kort liksom utvikning så tror jag att det som gör att många har föreställt sig ett väpnat angrepp som osannolikt är att man tänker att Ryssland skulle liksom inte attackera Sverige. Vad skulle de göra det för? Men nu när vi är med i NATO är egentligen inte sannolikheten för att vi så att säga dras in i en större krigsbild på ett sätt större än den var innan. Även om vi hade blivit väldigt kuvade i det förra scenariot så är vi kanske risken för att vi dras in i någonting större nu.
Så här, det svenska NATO-medlemskapet bidrar ju till att göra Sverige säkrare och tryggare. Den geopolitiska makrobilden och risken för storskalig global väpnad konflikt ökar ju inte av att Sverige blir NATO-medlemmar. Och Sverige hade i alla händelser i ett sånt hypotetiskt scenario som du i rudimentärt beskriver, oavsett vilket det nu exakt är, i ett sammanhang där vi inte hade varit NATO-medlemmar, också sannolikt dragits in i ett sånt scenario.
Man brukar säga det, men det hade inte varit vi hade inte varit lika förpliktigade om till exempel Ryssland skulle göra något liknande mot något av de baltiska länderna som man nu gör mot Ukraina.
Och å andra sidan hade vi inte heller åtnjutit de säkerhetsgarantier som NATO-medlemskapet uppställer och som vars hela idé är ska minska risken för väpnad konflikt och som ju har varit framgångsrik under hela NATOs historia för NATO-medlemmarna. Så att jag tycker att man får anstränga sig om man ska argumentera för att Sverige är osäkrare som NATO-medlem. Jag gör inte den bedömningen, regeringen gör inte den bedömningen.
Jag gissar att regeringen noga följer det som händer i Ukraina. Vilka lärdomar har du, vad gäller ditt ansvarsområde, dragit av det som händer där?
Att det blir så ytterligt tydligt att robusthet i samhället är A och O för att upprätthålla motståndskraft och motståndsvilja i ett samhälle.
Är Ukraina då ett för avskräckande exempel eller en förebild?
Nej, Ukraina är i alla delar skulle jag säga en förebild.
De var redo?
Ja, så här, det var intressant. Jag lyssnade ju på Zelensky på Münchenkonferensen som han skickade ut om man tyckte att jag var allvarstyngd i mitt tal i Sälen så var ju hans budskap ännu mer krasst där han sa ni måste bli redo, resten av Europa måste bli redo och jag förstår er, ni vill göra andra saker, det är fullt naturligt att vilja göra andra saker och inte vilja tänka på hemskheter och krig. Vi ville inte heller göra det. Vi hade inte gjort det fram till 2014. Men vi tvingades göra det efter att kriget de facto började. Det vill säga med annekteringen av Krim och östra Ukraina 2014. Det vill säga de fick en 8 år lång respit som gjorde att de hann ställa om sitt samhälle och skapa den här robustheten. Och det är ju uppenbart på det sättet att Ryssland har ju riktat en mycket stor del av udden i sin krigföring direkt mot civil infrastruktur, civilbefolkning, där man har försökt så att säga knäcka den ukrainska ryggraden och motståndskraften i det ukrainska samhället. Och det har man misslyckats med därför att det har funnits en grundläggande robusthet. Sen ser det ukrainska samhället i delar annorlunda ut än det svenska. Och man är kanske som nation, en nation som under 1900-talet har fått absorbera umbäranden på ett sätt som Sverige har varit förskonat från och därför kanske det har varit lättare att göra den här omställningen. Men det ger ju inte vid handen att Sverige inte har en resa att göra utan snarare att vi behöver anstränga oss kanske ännu mer för att skapa den här samhälleliga robustheten. Och Sverige har ju också ett mycket starkt, vill jag säga, institutionellt minne till skillnad från många andra europeiska länder om vad ett totalförsvarskoncept innebär. Det vill säga vi har haft ett mycket starkt militärt försvar och ett mycket starkt civilt försvar historiskt. Och här finns naturligtvis erfarenheter att baka in i det nya totalförsvaret vi bygger upp nu.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Gäst i fredagsintervjun är Carl-Oskar Bohlin, moderat och minister för civilt försvar. En kort resumé om hans politiska liv skulle kunna låta ungefär så här. Carl-Oskar Bohlin föddes 1986 i Borlänge. Han är akademikerbarn. Pappan är professor emeritus i kulturgeografi vid Högskolan i Dalarna. Den lite brådmogne pojken intresserade sig tidigt för politik och satt redan som 18-åring i barn- och skolnämnden. Men han har inte bara genomlevt sin ungdom som en liten farbror utan har också ägnat sig åt extremsport såsom off-pist skidåkning, skärmflygning, basejumping och fallskärmshoppning. Redan 2010 tog han en av Dalarnas riksdagsplatser och alltså suttit i Sveriges parlament i snart 14 år. Han är gift med Sara och bor tillsammans med henne och sina två barn på en gammal 1800-tals gård utanför Borlänge. Vilket var det viktigaste jag missade?
Nej, men jag tror att du fick med de stora viktiga penseldragen i detta.
Din pappa är som sagt professor emeritus. Vad har din mor gjort under din uppväxt?
Hon har gjort ett antal olika saker och slutade innan hon blev pensionär i någon form av controller-liknande roll eller ekonomiadministratör på en stor samhällsbyggnadsaktör i Dalarna.
Varför gav du dig in i politiken så tidigt och varför blev det Moderaterna? Du är ändå uppväxt i röda Borlänge.
Ja, det är jag definitivt. Peter Hultqvist var ju stark man under min barndom och jag tyckte väl kanske inte att det fulländade samhället fanns i Borlänge som hade styrts då med egen majoritet av S sedan kommunen bildades i princip. Jag har alltid varit väldigt intresserad utav samhällsfrågor. Det går tillbaka till egentligen så länge jag minns 5-6 års åldern och jag kan inte riktigt svara på det eller på vad det beror på, men ett generellt intresse för hur saker fungerar och kan förbättras. Jag är ganska praktiskt och tekniskt lagd, vilket är någonting jag försöker. Nu har jag inte så mycket tid över, men på den tiden jag hade det så var det ett sätt att koppla av och ägna mig åt svetsa på någonting i verkstaden eller fixa med någonting. Just plocka isär saker, bygga ihop dem igen och få dem att fungera bättre, och det är ju i någon mån det vi ägnar oss åt i politiken också.
Du valde, om jag minns rätt, juridik snarare än då till exempel KTH eller någonting som man kan tänka skulle passat bättre för en person med den läggningen. Varför blev det så?
Ja, det var inte alltid ett självklart val, men det föll sig nog just av det här att vill man på allvar förstå hur samhället fungerar och är strukturerat så är ju juridiken det shit med vilket samhället är ihopsnickrat. Så att det var väl ett intresse för att fördjupa sig i de frågorna som gjorde att det slut blev juridik.
Mm. Och det här med extremsportandet då, vad handlar det om? Är du någon slags kicksökare också?
Ja, alltså i något avseende så är väl svaret ja på den frågan. Men det är nog inte det som har stått i förgrunden, utan mer att kunna få verkligen gå upp i någonting. Och också ägna sig åt aktiviteter där det är liksom det är bara man själv som har att ansvara för de beslut som måste fattas för att det ska bli bra när man hoppar ut för en klippa eller kastas ut ur ett flygplan eller åker ner för en bergsbrant någonstans.
Även om någon annan skulle vara ansvarig så saknar det lite betydelse om man så att säga förolyckas.
Ja, nej, men det är ju med alla de här aktiviteterna så att liksom the buck stops at me på ett väldigt, konkret och handfast sätt. Och det är också på det sättet när man som jag har haft förmånen att ägna sig åt politik under ganska lång tid, som ju ett uppdrag som aldrig någonsin tar slut utan alltid det pågående dygnet runt, så har de här aktiviteterna varit ett sätt att nollställa huvudet lite grann. Det vill säga de kräver av en att man är fullt ut närvarande och går upp i dem på ett sätt som få andra saker jämför sig med.
Det kan tränga bort alla tankar på skyddsrum och civilplikt och så. Och man måste fokusera på hoppet eller på utförsåkningen eller vad det nu är.
Just nu är det ju faktiskt då skyddsrum och civilplikt 100% i huvudet, eftersom jag har de senaste åren inte haft tid och möjlighet att prioritera den där typen av aktiviteter. Men jag har känslan kvar med mig, så det finns någonting meditativt att veta. Att veta att man klarar av att göra den typen av saker under stressade och pressade situationer. Och det är också en del utav livet som jag är väldigt glad att jag har haft förmånen att kunna utforska.
Och vad är det mest extrema du har gjort då?
Jag har hoppat ut för en 1000 meter hög bergvägg på norska västlandet.
Mm, det läser man ju rätt ofta om, folk som hoppar för sista gången så att säga. Så det är farligt ju.
Det finns tyvärr den komponenten i det. Och jag har åkt, ägnat mig någonting som heter speed flying och speed riding, där man åker skidor och sen där det är för brant så flyger man då med skärmen istället, så gör man det för glaciärer och höga berg i Alperna eller på andra platser.
Och det kan också vara farligt.
Det kan också vara farligt, absolut.
Mm. Du var ju energipolitiskt talesperson när Moderaterna satt i opposition. Hur kom det sig att den här ministerposten blev din då, tror du?
Det är ju en fråga som ytterst ska ställas till statsminister Ulf Kristersson som satte ihop sitt lag. Jag är väldigt glad över att han gav mig den här möjligheten. Därför att skulle nog vilja säga att det är... Jag tror aldrig jag har arbetat med en så tillfredsställande uppgift någon gång. Den känns angelägen och den... jag har väl gått upp i den helt enkelt. Och det är så jag brukar ta mig an nya arbetsuppgifter. Men det här var nog... det kändes som att liksom handen hittade handsken när jag fick uppgiften. Så det känns kul att hålla på med.
Men på tal om händer... Handen på hjärtat, hade du inte varit en mer kompetent och energiminister än Ebba Busch?
Det tror jag inte. Det tror jag absolut inte.
I Carl-Oskar Bolins ministerportfölj ingår även en del saker som gränsar till ett av Sveriges mest allvarliga och uppmärksammade problem, gängbrottsligheten. Vad gäller kriminaliteten sticker Sverige som bekant ut i den industrialiserade världen, och en del av gängbrottslighetens modus operandi där Sverige särskilt utmärker sig är ju bruket av sprängmedel. Förra året skedde i genomsnitt nästan en olaglig detonation varannan dag i Sverige, något inga andra europeiska länder, bortsett från krigets Ukraina, är i närheten av.
Här är Lunchekot fredag med den kraftiga explosionen i Linköping i morse allra först, som förstört över 100 lägenheter.
Allting i köket var ju bara i skärvor.
Under natten detonerade en sprängladdning och skadade flera radhusliknande villor i Fullerö nära Storvreta norr om Uppsala.
Ja, det starkaste intrycket, det är ju den här smällen som man vaknar till, som jag aldrig någonsin har upplevt eller hört.
En kvinna i 25-årsåldern avled efter sprängdådet. Inte heller hon ska vara kopplad till gängkriminalitet.
Jag är skitförbannad. Helt oskyldig flicka.
Och de senaste dygnen så har vi sett nya exempel. Två sprängningar i Farsta, en på Lidingö. Igår morse, två sprängningar i Göteborg. Och nu i natt i Linköping.
Carl-Oskar Bolin, när man lyssnar på justitieminister Gunnar Strömmers uppräkning här, vad som hade hänt då bara under några få dagar i Sverige, det är ju fullkomligt absurt. Hur har det kunnat bli så där?
Ja, den frågan har ju naturligtvis inte ett enkelt svar, men det man kan konstatera är att en betydande del utav hela det Tidöprojekt som samlar den här regeringen och det här regeringsunderlaget syftar ju till att med kraft trycka tillbaka den här samhällsutvecklingen som har fått pågå oadresserat eller inadekvat adresserad under allt för lång tid i Sverige.
Och hur går det då, tycker du, med det?
Ja, vi tar steg i rätt riktning, definitivt. Men det här är ju en, återigen på tal om oljetankers som behöver vända. Det är ju en samhällsutveckling som har gått åt fel håll under allt för lång tid. Och det kommer tyvärr ta tid att vända den här utvecklingen. Men det bedrivs ett mycket systematiskt arbete i regeringskansliet under ledning av justitiedepartementet och justitieminister Gunnar Strömmer för att trycka tillbaka den här utvecklingen.
Det här med inte minst då sprängmedel, bomber, 100 lägenheter förstörs. Det för ju närmast tanken till inhemsk terrorism. Kan man kalla det så?
Fredagsintervjun med Carl-Oskar Bolin går förstås vidare även efter den här frågan. Ja, kan man kalla gängkriminalitetens sprängdåd för terrorism? Vad vill ministern göra för att täppa till möjligheterna för kriminella att komma åt sprängmedel? Och vilka är de starkaste argumenten mot att införa en värnplikt som omfattar nästan alla svenskar igen, så som det var före kalla krigets slut? Det är några av de ämnen vi pratar om i den andra halvan av intervjun. Den kan du dock bara höra om du prenumererar, men det är både lätt och billigt gjort. Så kanske är det dags att göra slag i saken nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.